Ja som en del av det undantagstillstånd som nu råder i Finland på grund av coronasmittan har alla skolor nu gått över till distansundervisning. Vilka utmaningar innebär det här för elever, lärare och föräldrar? Det ska vi tala om i slaget efter 12 idag. Välkomna med. Mitt namn är Filip Sten och de som ska diskutera idag det är Inger Nabb som är rektor för Vikingaskola i Vasa. Välkommen.
Tack.
Mikaela Romanchuk som är verksamhetsledare för förbundet Hem och Skola. Välkommen.
Tack.
Och Charlotta Hilli som är universitetslärare vid Åbo Akademi och forskar i just distansundervisning. Välkommen med.
Tack, tack.
Till först Inger Nabb, hur har den här första dagen i den här nya verkligheten börjat i Vikingaskola?
Den börjar ganska lugnt tycker jag på morgon. Vi har 10 elever som har anmält när studier till följd av föräldrarnas arbete då. Med lärarna inledde vi också tidiga morgon med att dra upp gemensamma riktlinjer för undervisningen. Och sen är det ju förstås min uppgift att kommunicera dem medan varje lärare enskilt kommunicerar hem till elever och vårdnadshavare.
Hur lång tid har ni haft på er att förbereda den här övergången till distansundervisning?
Jag har kanske själv skissa på större planer än en tid när man börjar märka att det, men att nu togs vi ju på säng senaste fredag. Det kan jag inte sticka under stol med att det kom hastigt då.
Mm. Charlotta Hilli, du forskar i det här ämnet distansundervisning. Hur ser du så här i det stora hela på rådande omständigheter när det gäller distansundervisningen i grundskolan?
Jag tänker väl att vi gör skolorna, precis som Inko sa, så skolorna gör det bästa de kan, men det är nog en utmanande situation för att nu, ja, det är nog absolut utmanande. Alltså att distansundervisning kräver ganska mycket resurser, det kräver en organisation som stöder det och det kräver förstås en viss digital kompetens hos både lärare och elever. Och nu ska finska lärare ta sig an väldigt mycket på väldigt kort tid. Men jag tänker på det som nu Inko beskrev, så det är ju en väldigt bra lösning och en väldigt sån här human lösning i nuläget. Jag tror att vi får leva med att det kommer att ta tid att komma in i allt det som är nytt och också den här krisen i sig som säkert skapar oro både bland lärare och elever och bland föräldrar.
Ingen av.
Jag tänkte kommentera just det här som tog upp också här att vi har ju en väldigt olika förutsättningar. Vi har skolor som har 1:1 vad gäller digitala verktyg och vi har skolor där det talet är ett helt annat. För att inte då tala om våra hem där vi inte kan förutsätta att alla har möjlighet. Mm. Så där har vi ju haft en utmaning i skolan att låna ut av skolans datorer för att eleverna ska kunna jobba. Om vi en gång förutsätter att vi ska kunna jobba med sådana verktyg så behöver vi ju ge dem.
Mm. Vi ska alldeles strax återkomma till det här. Vi har också med oss Mikaela Romanchuk från förbundet Hem och Skola. Hur ser du på hemmens roll i den här situationen, Mikaela Romanchuk?
Mm. Jag tänker att i det här skedet när vi ändå är ganska i början av den här perioden av distansundervisning så är det kanske det allra viktigaste nu att ta det lugnt och ge också skolorna och rektorerna och lärarna arbetsro för att precis som Inger sa så har skolorna i det här läget ganska olika förutsättningar och jag vet att många skolor har kommit väldigt bra igång och i de skolor där man har just det här 1:1, det vill säga varje elev har en egen dator så tror jag att det kommer att gå ganska smidigt och i synnerhet när man jobbar med äldre barn men sen blir det helt andra utmaningar när det gäller yngre barn. Så jag tror att det liksom viktigaste rådet är nu att börja med att ta det ganska lugnt och sen att alla föräldrar vill jag säga att man behöver nu inte i det här skedet vara orolig över det här att barnen kanske inte lär sig just lika mycket som de skulle lära sig om de skulle vara i skolan. Att det är inte nu det viktiga utan där hemma det är viktigt att skapa lugn, ro och trygghet och jag tycker att det är viktigt att som föräldrar också veta att man har rätt till närundervisning om föräldrarna inte har möjlighet att stanna hemma på grund av att de har sådana samhällsupprätthållande funktioner, det vill säga jobbar inom sjukvård och så vidare. Så att behålla lugnet och men också samtidigt också tror jag att det är viktigt att vi föräldrar förstår att vi behöver inte nu bli våra barns lärare utan fortsättningsvis ligger ansvaret för undervisningen i skolan. Men det kan hända att det tar lite tid innan skolorna liksom kommer på alla bra former att jobba med. Jag har stor tillförsikt. Jag vet att lärare är väldigt stresståliga individer och ofta blir väldigt lugna när det blir stress. Så att jag tycker att på det sättet är jag inte orolig. Jag tycker att vi föräldrar inte ska vara det heller. Mm. Andra föräldrar.
Precis. Som Inga Nabb var inne på här så är ju skolorna i ganska olika position och samma gäller då eleverna. Det handlar om teknisk utrustning, det handlar också om digitala läromedel. Både vad skolan kan erbjuda och vad eleverna har tillgång till hemma. Finns inte här en risk att skoleleverna försätts i olika situationer, både inom en enskild skola och framförallt om man ser på regionala skillnader i landet?
Om jag börjar härifrån Sibbo,
ja,
där jag jobbar på distans, så säger jag att det är klart att det är så här. Och därför tänker jag själv så här att vi, i synnerhet de familjer som har goda möjligheter att stötta sina barn och är resursstarka, så tycker jag ska hålla nu lite låg profil, det vill säga att inte liksom man kan göra ganska mycket som förälder. Och jag tänker att just med tanke på att ge utrymme för de familjerna och de barnen som faktiskt nu i det här läget behöver mera hjälp, att till exempel just de hemmen som Inga just nämnde, där det inte finns de här digitala verktygen, så att jag är helt säker på att skolorna kommer att kunna ordna det så att alla barn får något digitalt verktyg. Men det kanske inte går idag och inte imorgon, men säkert nästa vecka. Och därför tänker jag att vårt råd från Hem och skola är att vi ska belasta skolan, i synnerhet om man liksom ändå tycker att man får den där vardagen och fungera. Och jag kan bara märka med min egen 16-åring som klarar sig jättebra nu med de instruktioner som kommer från skolan. Så då är jag liksom, då kan jag hålla mig helt lugn. Och det finns många sådana familjer. Så att säkert kommer det att bli tungt för en del familjer. Jag tycker att det är just de familjerna som vi nu ska stöda mest.
Mm. Charlotta Hilli.
Nej, jag håller ju med Mikaela. Jag tycker att det är viktigt att vi försöker tänka på det välfärdssamhälle vi har och som vi alla säkert försvarar och tänker att de elever som nu kan ha otrygga hemförhållanden, de som kanske inte har den här digitala tekniken tillgänglig, och att de då får lite mer resurser från skolans sida för att klara den här skolgången. Och sen hur skolorna organiserar det här så kan variera helt säkert, men jag tycker att det var jättefint och väldigt viktigt att Hem och skola stöder det här, allt det som sker nu just så.
Mm, ingen av.
Jag vill också rikta ett stort tack till Hem och skola och Mika här för det ni har gjort och gått ut med. Jag tror att det viktiga är det att allt kan inte hända på en gång. Den här veckan idag har varit en dag när vi har styrt upp det ganska långt i skolorna. Torsdag och fredag kommer att vara en övergångsperiod och vi kommer att komma in i det. Så att redan från nästa vecka kanske det ser annorlunda ut. Men själv är jag också på det sättet tänker att vi har väldigt mycket nyanlända finländare i våra skolor där det handlar om att få all information ut på väldigt många språk. Och de här eleverna är också i en situation där jag personligen är orolig för att hur vi ska kunna hjälpa dem tillräckligt bra och om man tänker rent demokratiskt.
Mm. Absolut. Men ändå de här olika nivåerna ska vi se på den tekniska utrustningen som finns. Det idag så nu verkar spektret vara allt från det där Vilma-meddelanden i text som kommer ska vi säga på morgonen eller eftermiddagen före till då andra skolor som kör riktigt med videokonferens. Ingen ab.
Det tror jag säkert och det här är ju ganska långt förstås, då handlar det om hur man vad man har gjort tidigare och att vi kan inte gå över direkt i någonting nytt. Vilma-meddelanden, ja, själv har jag idag kommunicerat med mina elever via det där. Skicka dokument åt dem, vi råkade vara i ett sånt skede att de kunde ge svar och och det där. Men jag tror att det är viktigt att vi kan informera föräldrarna om hur informationen kommer och när den kommer, för att det är avgörande för hur det ska fungera i hemmen.
Mm, men du poängterar den här föräldrarnas roll här.
För att jag tänker att de allra yngsta eleverna, de klarar inte av det om inte de har stöd av föräldrarna. Det är helt klart. Och därför behöver nog kommunikationen i det fallet gå via föräldrarna. Medan mina 5 år och 6 år så kunde jag skicka uppgifterna idag. Och före jag kom hit till Yle så hade jag fått in en del svar redan.
Kan man göra någon sorts åldersindelning här? Att de yngre eleverna är som, ska vi säga, minst gynnade av det här med distansundervisning, medan det kanske inte är ett så stort problem för de äldre eleverna. Vad säger Charlotta Hilli som har forskat i det här ämnet?
No, det är klart att det kan vara svårt, speciellt om vi talar årskurs 1-2 där eleverna inte kanske kan läsa och skriva ännu. Så då blir det ju, måste man ju tänka på hur man kommunicerar med dem, och där, precis som Inko sa, så behöver säkert föräldrarna ha en aktivare roll. Men här är nog elever också väldigt, väldigt olika. Alltså, det finns elever som i en ganska tidig ålder klarar det fint, alltså, som kan delta i distansundervisning i någon mån. Men sen har vi också vuxna människor som inte vill delta i distansundervisning. Och det kan handla om att man inte har kanske de studiestrategier som behövs, eller att man kanske inte liksom klarar av den här formen där det blir väldigt stort ansvar och man ska sålla med bland information och hantera en sån här situation som inte man riktigt kanske alltid klarar av. Så jag skulle kanske säga att det handlar väldigt mycket om, från person till person så är det här olika. Att det, man kan inte säga så här rakt av att det går inte med yngre elever. Det kan gå, men den här handledningen är förstås väldigt viktig där. Och det kan jag tänka att det är också centralt att tänka på. Att på vilket sätt får eleverna handledning från läraren?
Om jag får fortsätta där, ja, det där han tänker att det finns ju många fina sådana digitala lösningsmodeller idag, men jag tänker att vi ska inte heller ringa telefonens betydelse. Jag talade just med en lärare i Uleåborg som sa att han ringer till sina elever, och jag tänker att just de här yngsta eleverna kanske skulle må bra av att läraren skulle ringa. Jag vet inte hur ofta, men att jag tror liksom det är där att läraren ska komma ihåg att för småbarn i synnerhet så är läraren en av de allra viktigaste personerna i hennes liv. Förutom då föräldrarna. Det är att en lärare ringer någon gång och säger att hej, och hur har du det? Att per telefon så kan man ju stöda och ge instruktioner. Och sen tänker jag så här att i synnerhet för de här allra yngsta barnen så är den här tryggheten nu viktigast. Och där tänker jag att just att om lärarna ger liksom lite tips och idéer åt föräldrar också, att vad är det där viktiga? Att kanske det nu inte är precis det här läroplansenliga arbetet, i synnerhet nu i början. Vi får se hur länge den här situationen fortskrider. Men att jag tänker i början så kanske det mera handlar om att stimulera språket och röra på sig och göra roliga saker tillsammans. Så absolut att skapa den där känslan av trygghet. Och sen tänkte jag ännu på en sån sak, att vi ska komma ihåg att precis som eleverna är olika så alla familjers situationer ser nu väldigt olika ut. Att det kan vara lite farligt att komma med såna här generella liksom, vet ni, tips på att gör precis så här. Jag tror det kan vi inte göra, utan vi kan ge såna här allmänna råd, men sen så tror jag att vi måste helt enkelt acceptera att familjer har olika förutsättningar och att alla familjer gör nu så gott de kan.
Precis. Du nämnde här att läraren är en av de viktigaste personerna i elevens liv. Det där är kanske också en stor utmaning för lärarna nu, att hur vara närvarande.
Mm. Det håller jag med om, och det tror jag att väldigt många lärare känner idag. Att hur ska jag kunna göra tillräckligt för barnen, och hur ska jag kunna hjälpa dem så mycket som möjligt? Och då får vi precis söka de här modellerna. Är det då att jag vet att många av lärarna hos mig också igår redan ringde upp och diskuterade med föräldrar. Och telefonen blir väldigt viktig här i det här fallet. Att också höra sig för hur det går åt ömse håll förstås.
Mm. Precis. No. Det var ju idag då. Åtminstone här i Vasa var det den första dagen med det där distansundervisning för alla skolelever. Och mina egna fältstudier i det här ämnet den här förmiddagen där hemma visat att min högstadieelev han tycktes klara det här rätt bra, medan det för tredje klassare var det kanske lite svårare. Och den som fick minst av allt gjort var jag som skulle distansarbeta hemifrån där. Då hur ska man riktigt sy ihop det där? Gäller det att skapa rutiner eller gäller det att ta det som det kommer? Vad säger ni?
Om jag börjar här så tänker jag att jag tror att lite både och. Alltså jag tror att människan mår, eller jag vet att människan mår bra av rutiner, så att jag tror att alla kan må bra av att lite strukturera upp dagen och där gör man på olika sätt. Men varför inte liksom planera på kvällen hur ska följande dag se ut, eller kanske man gör ett veckoschema. Men i synnerhet nu i början, jag har ju också ett barn hemma, så jag märker att det liksom blir ganska mycket spänningar att en ska sitta och ge radiointervju och en annan skulle behöva lite hjälp här med någonting trots att han är 16 år. Så kan man bli jätteirriterad att varför hjälper du nu inte genast? Och jag tror att det måste vi också nu på något sätt acceptera nu i början. Och därför, fast det är svårt som förälder att alltid hålla sig lugn, så tror jag att det kan vara liksom ett gott råd hos alla föräldrar att försöka vara lugna. Och sen just det här nog att sänka ambitionsnivån också nu i början, både på sitt eget arbete men också på barnen, så att det kan kräva lite mindre nu av dem. Och jag tror att det är viktigt att komma ihåg att barn har ju också sommarlov 10 veckor och det behöver de, men alltså det är liksom inte hela världen, tänker jag, inlärningsmässigt, utan nu handlar det om liksom andra saker som är viktiga. Och för en del barn, till exempel de som ska gå ut nian, så kan det här lärande vara jätteviktigt och utmanande. Men för de allra flesta så är det kanske inte just nu i början det viktigaste, utan därför är det viktigt att försöka skapa liksom ändå en trivsel i hemmet så gott det går.
Charlotta Hilli.
Nej, jag tänker lite lika där. Att jag tror ju att rutiner är bra, men där som sagt måste varje familj kanske se till vad man har för förutsättningar och möjligheter. Och om man då är till exempel ensamstående föräldrar så kan det ju vara verkligt utmanande att få det här att gå ihop om man har flera barn hemma. Så vi har sagt sådär vid Åbo Akademi att vara snäll med oss själva, att vi gör så gott vi kan, men vi har inte någon patentlösning på det här, utan att jag, från skolans sida tror jag att det är bra att man kanske har de där också rutinerna, att man har handledning och man möts så ofta det nu går på något sätt, om det då är per telefon eller per en chatt eller per videokonferens, beror lite på vad systemet erbjuder och om systemen håller, men att på något sätt gör det bästa av den här situationen. Och så får vi leva med att det kommer att vara en ganska knepig situation för många också.
Men bara en kort replik här, som jag tänker ändå säga, att skolan är liksom ändå en auktoritet både i föräldrars och barns ögon, så jag tycker på det sättet att det är jättebra när det kommer information från skolan. Att jag märker här i vårt eget hem att när jag har sagt saker så kanske min son inte har tagit det så på allvar, men sen när han har suttit på sin videokonferens så dels så har jag märkt att han har blivit ganska avslappnad när han har haft kontakt med sina kamrater och sin lärare, och sen alla de här instruktionerna som vi har fått verkligt föredömligt här i Sibbo, som börjar med den här distansundervisningen lite tidigare än på måndagen. Så det liksom läser min son väldigt på allvar. Så där tänker jag att skolan ska veta att den här informationen som kommer är jättevärdefull och viktig.
Ingen av.
Ni har båda två nämnt de här rutinerna, och jag skulle vilja poängtera dem ännu mer. Vi måste ju hoppas och tro att vi kommer ur den här situationen. Och då är det väldigt viktigt att vi har skapat de här rutinerna. Att det inte blir så att det där skolarbetet klumpas ihop på något sätt. Utan det portioneras ut precis på samma sätt som i en normal skolvardag. Och där är det. Men återigen, kommunikation då, speciellt med de yngre föräldrarna, så att de kan förbereda och portionera ut en dag när de samtidigt själv ska sitta hemma och jobba, för att det är garanterat svårt, det kan jag tro.
Nu, hur ska man då som förälder agera för att på bästa sätt stödja sitt barn i den här situationen? De flesta av oss har ju också ett eget jobb att sköta, antingen då hemma på distans eller på arbetsplatsen, vilket ju kan lämna den här eleven ensam under dagen. Och mor- och farföräldrar är ju i de flesta fall ute ur ekvationen i det här läget.
Mm. Hem och skolas bud har i alla tider varit att föräldrar ska inte bli sina barns lärare. Att det visar till och med forskning att det är inte det bästa sättet, utan läraren ska vara den som lär, men vi som föräldrar kan stödja på olika sätt. Och det viktigaste nu och annars också att ha liksom en tro på att barnet klarar sig också i en sån här situation. Att hej, det här fixar sig. Att man uppmuntrar och stöttar och visar intresse. Att egentligen helt de här samma sakerna som man annars också ska göra. Och just det här också att ha tillit till att lärarna sköter sitt jobb. Och nu gör de det på ett annat sätt, men de kommer att fixa det. Så att helt samma råd som Hem och skola annars också ger. Men nu blir det lite annorlunda. Och sen tänker jag att om du som förälder, det är klart att om barnet ber om hjälp och du känner att du kan ge hjälp, så är det ju fritt fram. Men att du ska inte känna dig dålig om inte du kan hjälpa. Och du kan säga till ditt barn att hej, att det här noterar att det här klarar du inte av, och det frågar du din lärare.
Charlotte Hilli.
Ja, precis så. Det är nog den där att avväga där lite, att vad kan man och kan man inte, så behöver man inte känna sig dålig eller att det på något sätt är fel av en. Föräldrarna är inte lärare och det är inte som deras uppgift, utan kanske mer att vara den där trygga punkten i en vardag som har förändrats för elevernas del. Och att sedan kanske ta kontakt med skolan om man märker att det behövs mera stöd och att mitt barn helt enkelt klarar inte det här. Och för det kan vara svårt för barn att ta kontakt med läraren. Det beror ganska mycket på hur den relation man har och hur den människa man är. Så jag tror att föräldrarna kanske ska ha den där viktiga rollen där, att förmedla det som kanske inte barnen själv kan kommunicera. Och så kan skolan då på det sättet ge mera stöd och hjälp.
Precis. Tanken är ju att skolan fortsätter, men på distans åtminstone i en månad. Om det här fortsätter längre än så, finns ju vissa tecken som tyder på att det här kan bli ett längre sakernas tillstånd. Men vad kan man förvänta sig för påverkan på till exempel inlärningen här då, ifall det blir ett längre sjok av distansundervisning? Charlotte Hilli.
Jag tror att vi kommer nog säkert att se en sämre inlärning av olika orsaker. Jag tror att det här vi måste helt enkelt komma ihåg att det är en krissituation vi är i, och det finns barn och familjer som påverkas på olika sätt av det här. Det kan vara dödsfall förstås i familjen och sjukdomar, långvariga sjukdomar och sådär. Så jag tror att man måste sänka ambitionsnivån. Jag tror det var Mikaela som sa det tidigare. Alltså att vi kommer inte att kunna prestera, varken som föräldrar, som arbetstagare, som elever, kommer vi inte att kunna prestera kanske på den nivå som vi är vana vid. Vi kan säkert göra mycket, och det kanske inte blir alls så problematiskt. Vi blir mera vana vid det här, så hittar vi också nya rutiner och skolan och lärarna hittar kanske nya metoder att jobba. Men det är en svår situation, och det kan jag säga från distansundervisningens sida, för att det kräver så pass mycket för att få till stånd god distansundervisning.
Ingen Abbe?
Framförallt om det blir långvarigt, så tänker jag ju med att i vilken utsträckning behöver vi få mera teknik till våra skolor för att kunna genomföra då streamade lektioner eller någonting sånt.
Och då också tekniken ut till eleverna, antar jag.
Precis, och där vi kan veta från skolans sida att den finns hos oss, men finns den hos mottagaren. Så att det är kanske en sak, men som det har sagts många gånger tidigare, så vi är bara i början av någonting, vi får se och vi får bli bättre dag för dag.
Och här tror jag att vi kommer att bli bättre dag för dag, och jag tycker redan nu när man följer med nyheter och sociala medier, så på något sätt så jag är åtminstone som finsk medborgare jätteglad och stolt och till och med lite rörd över hur engagerade människor är, och förlagen ger gratis sina digitala läromedel till skolornas förfogande och folk erbjuder hjälp. Så det kan hända att det här ändå också för något gott med sig. Och det där, så jag tänker att vi ska också vara förhoppningsfulla, och jag är helt säker att vi med gemensamma krafter kommer att klara oss. Och sen kan vi ju vara jätteglada över att Finland har ett jättefint utbildningssystem. Vi har duktiga lärare, vi har också föräldrar som har ett starkt förtroende för skolan. Det visar åtminstone Hem och skolas egen forskning. Så jag tänker att det är väldigt många saker som nu liksom stöder oss i den här krisen.
Mm. om vi ska tala om skolan som en trygg och fast punkt i den dagliga tillvaron för skoleleverna, så den är ju åtminstone är ju den där liksom fysiska skolbyggnaden är borta ur bilden nu. Hur ser ni här på de allra mest utsatta barnen? Finns det risk att de far ytterligare illa i det här läget?
Men som ingen sa här tidigare så är det bekymmersamt. Jag är faktiskt inte bekymrad för merparten av våra barn och unga. Vi vet att merparten av våra unga mår väldigt bra. De har stöttande föräldrar, de har god kommunikation med föräldrar och så vidare och så vidare. Men det finns en grupp barn och familjer som har det väldigt, väldigt utmanande. Och det här är faktiskt en grupp som är bekymmersamt. Och därför just så tycker jag att vi, eller de som har de här resurserna, nu ska försöka liksom hålla lite låg profil när det gäller liksom att belasta inom situationstecken skolan. Därför så att skolan också ges arbetsro, men också andra instanser. Jag tänker den sociala sidan och så vidare. Att fundera på att hur kan vi stötta de mest utsatta i den här situationen. För jag tycker också att så ska det fungera i ett välfärdssamhälle i en kris. Att man då i första hand tänker på dem. Och sen tror jag och vet jag att vi kan alla, och i synnerhet när det här läget lite lugnar sig, så kommer vi säkert komma på hur vi på olika sätt kan stötta de som är i de mest utsatta situationerna. För att till exempel bara en sån sak som skollunchen kan vara jätteviktig för en del barn.
Ingen annan.
Jag ser också att elevvårdspersonalen har en väldigt viktig roll här och där fick jag själv idag också information hur man kommer att göra i Vasa när det gäller det här. Att de finns där och kan stöda upp, för att det finns garanterat elever runt om i skolorna som behöver den tryggheten när vanliga vardagliga tryggheten inte riktigt finns.
Mm. Charlotta Hilli.
Ja, jag tror också att det är viktigt att socialskyddet och skolan och hemmet har en tät dialog här, så att vi så gott det bara går försöker stöda de här barnen som kan fara illa i värsta fall och som kan ha ganska helvetiska veckor framför sig om det är så att hemförhållandena är riktigt, riktigt besvärliga. Men det som vi vet från förr, så kräver det väldigt många olika typer av insatser. Och det kan handla om förstås specialundervisning, men också det att man har socialskyddet inkopplat.
Precis. Till sist, ni har sagt här att det gäller att som föräldrar nu komma ihåg att det är inte, man måste sänka ribban och det är inte så viktigt att de nu lär sig så hemskt mycket de här barnen under den här perioden som det där vi befinner oss i nu. Men ändå har man som förälder skäl att vara oroad för sitt barns fortsatta inlärning och skolgång här nu i det här läget.
Min åsikt som förälder men också som lärare, att inte i det här första skedet. Det beror förstås på hur länge det här pågår. Men just nu så tror jag inte att vi ska vara oroliga just för det här lärandet. Och sen ska vi komma ihåg att det viktigaste kanske ändå tänker jag att skolans uppdrag är ju inte bara att lära utan också att lära våra barn hur man lär sig. Och det intressanta är att jag tror att många barn nu har lärt sig det, så att de lär sig ganska mycket också nu som de kanske just nu annars inte skulle lära sig i skolan. De tar reda på mycket själv, så att inlärning sker ju också så här, man kan säga så här informellt. Så att det där, just nu i det här skedet tycker jag inte att vi ska vara oroliga. Men vi vet inte nu hur länge den här situationen pågår. Så vi kan sätta ett återkomma till det.
Charlotta Hilli.
Ja, jag tänker i samma banor där, att det beror helt på hur långvarig den här situationen blir. Sedan är det fortsättningsvis har vi professionella, kloka, duktiga lärare i Finland. Och de kommer också att göra sitt bästa för att följa med den här utvecklingen och stötta där det behövs. Och vi får hoppas då att det är tillräckligt. Men självklart så alla sådana här kriser, så vi ser ju att det har en negativ inverkan vanligtvis på inlärningen. Men vi är också i en kris där vi som inte kan påverka annat än genom att hålla avstånd till varandra och följa myndigheternas anvisningar. Så vi kanske måste också då acceptera att det är så här, och nu är det viktigaste att det här viruset inte sprider sig.
Ingen av.
jag ser nog att vi ändå har en väldigt lång period av det här läsåret bakom oss, tack och lov. Mm. Och det är ändå en liten del kvar. Så att det kommer att bli luckor. Och det kommer att bli luckor på många ställen i samhället. Det är inte bara i skolan. Utan läget är det som det är, och vi får leva med det. Och det är jag helt säker på att lärarna runt om i våra skolor gör allt de kan för att ge så mycket som möjligt åt eleverna.
Där avslutar vi dagens diskussion i Slaget efter 12. Tack Inger Nabb, Mikaela Romantschuk och Charlotta Hilli. Mitt namn är Filip Sten.